Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kära bröder och systrar, välkomna till den 12:e lektionen i förklaringen på kapitlet om bönen från Sahih, Tahrir och Tarhib av Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Och alhamdulillah, vi pratade i förra lektionen och tidigare lektioner om dygden av att be samlingsbön, det som vi på svenska kallar för salat al-jama'a, samlingsbön på arabiska salat al-jama'a, där man ber tillsammans i moskén. Och vilken otroligt stor belöning det finns i att be i jama'a. Och vi nämnde att det är 27 gånger bättre att be tillsammans i jama'a än att be själv. Och vi nämnde också att ju större samling det är, ju mer kärt är det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och idag kommer vi tala om kapitlet faran av att inte gå och be samlingsbön för personen som inte har en legitim, giltig orsak att inte närvara vid bönen. Vi talade ju i tidigare lektioner om det här med samlingsbön, salat al-jama'a. Och vi tog upp frågan om det var obligatoriskt eller inte. Kommer ni ihåg det? Salat al-jama'a, gå till moskén och man hör adhan. Och vi nämnde att det är utan tvekan det säkraste att alltid närvara vid samlingsbönen, inshallah ta'ala, även om det finns olika åsikter och så vidare, så tyder bevisen på att det är väldigt, väldigt, vad kan man säga, inte starkt rekommenderat, men det lutar åt att det faktiskt är ett måste att gå och be samlingsbön. Vi nämnde ju alla bevisen, och idag kommer vi nämna bevis i faran av att inte närvara i samlingsbönen. Ni kommer att höra att de också är väldigt övertygande. Och samt lite uttalanden som författaren nämner från Selef, de tidigare lärda. Det nämndes i den första hadithen att profeten alaihi salatu wasalam sa: "Man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhur." Här så berättar profeten alaihi salatu wasalam och säger att den som hör kallet till bönen och inte besvarar, det vill säga går till bönen, har ingen bön förutom om han har en ursäkt. Och denna hadithen nämner sheikhen att den är autentisk. Så här nämns vad? Väldigt starka ordalag. Att den som hör adhan, så han är ett muslims land, det finns en moské, du hör adhan, du kan gå till moskén, men du väljer att be hemma. Då nämner här profeten alaihissalam att om du inte har någon ursäkt så har du ingen bön. Och här har de lärda olika tolkningar. Vad menas med att du inte har någon bön? En tolkning som Zahiriya har, det är att din bön är ogiltig. Din bön är ogiltig. Taib. Medans majoriteten av de lärda är på åsikten av att bönen är giltig, men den är bristfällig. Den är inte accepterad på ett fullkomligt sätt. Den är accepterad på ett bristfälligt sätt. Den har naqs. Det finns tillkortakommanden i bönen. Då den utfördes ensam och inte i jama'a. Är ni med? Och beviset de använder är ju hadithen vi nämnde tidigare. Att bönen i jama'a är 27 gånger bättre än att be själv. Och det tyder på vad? Det tyder på att ber man själv så har man ändå en bön. Och ber man i jama'a så har man 27 bönen. Som vi säger, att du har en bön om du ber i jama'a, så betyder det att den är, om du ber hemma, så betyder det att den är accepterad, eller hur? Och det är det beviset som majoriteten av de lärda stöder sig på. Men det är i alla fall otroligt viktigt att gå och be i moskén. Och här nämndes då om man inte har en ursäkt. Vad är ursäkt att inte gå till salat al-jama'a? Jag frågar er. Vad är en ursäkt, en legitim orsak, ursäkt till att inte närvara vid samlingsbön?
Sjukdom.
Sjukdom. Och här har de lärde också diskuterat vilken slags sjukdom. Hur pass allvarlig ska sjukdomen vara? Och då säger de en sjukdom som innebär en mashaqqa. En svårighet och komplikation i att ta sig till bönen. Att utföra bönen i jama'a. Gärna att man har det väldigt svårt att ta sig till bönen på grund av sjukdom. Så att man har hög feber, man har influensa, man har corona och så vidare. Man har en allvarlig sjukdom som gör det väldigt påfrestande att ta sig till moskén. då är man ursäkten. Så tayyib, sjukdom är en ursäkt. Det finns något relaterat till sjukdom som också är en ursäkt. Är det någon som vet?
Janaza?
Nej, relaterat till att en person är sjuk.
Om man är rädd att bli smittad eller?
Nej.
En anhörig som är sjuk?
Nej, en nära som vårdar den sjuke. Du kan inte lämna personen. Personen är i ständigt behov av uppsikt. Då kan du inte bara säga att när jag går till moskén en halvtimme och kommer tillbaka. Är ni med? Okej, om du kan byta med en annan person som tar över, det är en annan sak. Men om du är den som måste ta hand om personen, då är du ursäktad från att närvara vid bön. Ja. Och det, som ni nämnde, det ligger också något i det, det här med att rädsla för att bli smittad. Vissa nämnde ju corona, att om man tillhör riskgruppen och det är stor smittspridning och så vidare. Då är det också en ursäkt att inte närvara vid samlingsbön. Men det ska inte heller vara någon så här wiswas. Att det finns en risk fast ni inte gör det. Eller risken är alltså, typ minimal. Förstår ni? Utan vi talar om att den är väldigt hög och väldigt stor. Om man är i riskgruppen, så är man ju självklart ursäkt. Vem mer är också ursäktad från att närvara vid samlingsbönen? Hassan?
Man fruktar för sig själv.
Ahsant. El-khawf. De lärda har nämnt ett ord som är el-khawf. Ett väldigt omfattande ord. Och det är rädsla. Och det kan vara rädsla för, de säger till exempel, en förtryckare. Det finns folk som rånar andra på väg till moskén just den här tiden. Det har hänt liksom. Och det, man är kanske en person som folk då vill råna eller liknande. Eller man är hotad till döds och så vidare. Att det finns en påtaglig rädsla. Som också även där är, vad kan man säga, den är liksom en riktig rädsla. Och inte en påhittad rädsla. Att man, man går ut med shaitan, kanske finns ute. Eller något sånt där. Men shaitan är alltid ute, förstår du? Att det kanske kommer någon kriminell, men det kan det alltid göra. Det kan vara i det tryggaste området, det kan hända någonting. Så man ska inte heller överdriva. Men om det råder krig eller det är förtryck och man liksom arresterar folk till höger och vänster utan anledning och torterar folk, det är självklart att det, någonting sånt kan ju vara en ursäkt. Så rädsla. Rädsla för sitt liv, rädsla för sin egendom är också en ursäkt. Va?
Om det är svåra väderleksförhållanden.
Sant. De lärde nämner också. Svåra väderförhållanden. Så som storm, ösregn, snöstorm, en otroligt stark kyla till exempel. De nämner också naturförhållanden som till exempel jordbävning eller liknande. Men självklart, det är sådana här saker som är underförstått, att det är en ursäkt. Och sen lägger de också till det vi har talat om tidigare, om man skulle ha till exempel ätit rå vitlök precis innan bönen, då ska man inte heller gå till bönen. Och så vidare. Så det finns lite såna här ursäkter som de lärda har nämnt. Ta en fråga. En person som är ursäktad, han behöver inte gå och be salat al-jama. Han ber hemma. Får han samma belöning som om han skulle ha bett i jama?
Ja.
Mm. Om det är någonting han gör ständigt sen innan, då självklart. Om inte, nej.
Ahsant, Abi. Jättebra svar. Och svaret är, om han brukade gå till moskén och be sina böner, eller han gjorde det dagligen, så blir han sjuk och kan inte då gå till moskén, då får han belöningen. Men brukade han inte gå till moskén, aldrig, och bli sjuk, då får han inte belöning. Varför? För profeten Alisa sa, personen som är sjuk eller på resande fot får belöningen som han skulle ha fått om han vore frisk eller bofast. Tajib. Sen så berättar författaren från Abi Darda radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Ma min thalathatin fi qaryatin wa la badwin la tuqamu fihim as-salat illa qad istahwadha alayhim ash-shaytan, fa alaykum bil jama'a fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-ghanam al-qasiyah." Här så säger vår älskade profet alayhi salatu wassalam att om det finns en samling, en grupp av människor som är tre i antal, om de är i en by eller plats eller ute på landet och de inte förrättar bönen, det vill säga tillsammans, så kommer shaitan att ta kontroll över dem. Shaitan kommer att ta kontroll över dem. Och så sa han, betonade, fa'alikum bi jama'a. Så jag råder er att hålla ihop vid sammanhållningen. För sannoliken så tar vargen det ensamma eller det avlägsna fåret. Och den här hadith är berättad av Abi Dawud, Ahmed, och den är autentisk. Så han nämner profeten alaihi salat wa salam att om en grupp av människor på tre, en samling av tre, inte ber tillsammans, så kommer shaitan att ta kontroll över dem. Då förstår man vad, att om vi ber tillsammans så är vi skyddade från shaitan. Vi är starkare mot shaitan. Och därför, även om ni är tre bröder i en lägenhet eller ni är ute och spelar fotboll eller någonting, ja visst, man kanske kan be individuellt, man kan be ensam, men det är bättre att be tillsammans. Be tillsammans, även om ni skulle vara tre personer ute på en öde mark. Och här, det nämns inte ens moské, eller hur? Om det är på en öde mark, det är ingen moské. Om det är en karja, om det är en stad eller en liten by eller någonting, be tillsammans. Ja, ni ser till att förrätta bönen. Och därför är det viktigt att muslimerna, vart de än är, försöker att upprätthålla samlingsbön genom att fixa bönelokaler, jobba för att bygga moskéer och så vidare. Så att man alltid ber tillsammans. För tillsammans är man stark och ensam är man svag. Och det här används ju också som ett argument på att samlingsbön är obligatoriskt. Och vad är argumentet? Argumentet är att shaitan skulle ta makt över dem om de inte bad tillsammans. Och en person skulle inte straffas med någonting sådant för att ha lämnat någonting som är sunna. Eller hur? Yani att shaitan tar kontroll över dig för att du lämnar någonting sunna. Nej. Utan en sån här yani hård konsekvens kommer bara om man lämnat någonting obligatoriskt. Är ni med? Så att det används också som ett argument på att det är wajib att be samlingsbön. Ni vet, om vi nämnde förra lektionen att ett av de starkaste argumenten för att det är obligatoriskt att be samlingsbön är salat al-khawf, den som Allah subhanahu wa ta'ala har påbjudit till och med i krig, gärna på slagfältet, gärna under stridens hetta, så ska du be i samlingsbön. Man kan be i två grupper och så vidare, men man ber ändå tillsammans. Gärna skulle man vara ursäktad att be själv någon gång, så är det under krig, eller hur? Men även där måste man be tillsammans, och det använder många av de där som ett bevis på att man måste be samlingsbön, att det är wajib. Det är det som är grunden. Och Allah Azza wa Jalla har ju också sagt i Koranen, farka'u ma raki'in, att yani, gå ner, buga er i rukå tillsammans med de som bugar. Yani plural. Alltså gör det inte själv. Ja. Och sen så nämnde profeten alaihissalam i den här hadithen en väldigt viktig mening. Då han sa, fa'alikum bil jama'a. Var enade, var tillsammans. Ni splittras inte. Håll er till den muslimska enigheten och sammanhållningen. För sannoliken så tar vargen det bortsprungna lammet. Och i vissa andra hadither att shaitan är människans varg. Han äter den ensamma. Så här var, finner vi vikten av att vi muslimer generellt, inte bara i bönen, vi måste hålla oss till sammanhållningen. Vi måste vara tillsammans. Och inte dra oss undan och vara själva. Vara för oss själva. För då blir vi ett lätt byte för shaitan. Och här gjorde profeten alaihi salatu wassalam en väldigt vacker liknelse. Och han är den som lägger fram de vackraste av liknelsen. Då han här liknar människan som är själv vid ett litet lamm som springer bort från flocken. Vad händer när lammen är tillsammans, samlade? Så är de under skyddet av sin fåraherde. Eller hur? Om vargen kommer, han skrämmer bort dem. Eller, vissa lärde nämner också, just att när fåren är tillsammans så blir vargen rädd för. Ett får, ett lamm är inte någon hot mot en varg, eller hur? Vargen är ett rovdjur, lammet är inget rovdjur. Men ändå, de är många. Tillsammans blir de starka. Vargen är rädd att gå in och kanske bli trampad på eller liknande. Eller hur? Så han är rädd för dem. Även om han själv är starkare än lammen. Men tillsammans så kan de utgöra ett hot. Är ni med? Shaitan är väldigt farlig. Han är stark. Men vi muslimer tillsammans är starka. Är ni med? Så vad är här liknelsen? Att om man drar sig undan och man är själv, så blir man ett lätt byte för shaitan. På samma sätt som det här lilla lammet som lämnar flocken, lämnar fåraherden, blir ett lätt byte för vargen. Och vad är lärdomen här? Jo, det är att vi muslimer inte ska dra oss undan från våra syskon och våra bröder, utan vi ska vara enade, vi ska vara tillsammans. Och shaitan kommer väldigt ofta till muslimer och lurar dem och försöker få dem att vara ensamma med yani, hans bedragiska argument. Och bland de argument som shaitan använder, som man har hört genom åren, det är att shaitan kommer till en person och han säger med dina syskon, bröderna, systrarna, Allah, de är inte bra. De ger inte dina rättigheter. Och det såg du, den här personen hälsade inte på dig. Ingen ringer dig. Ingen bryr sig om dig. Och så vidare. Han kommer med sådana argument. Alltså bättre är dig själv. Eller hur? Någonting hände någon gång, någon var jobbig. Alltså palla inte med folk. Folk är jobbiga. Själv, jag kan dyrka Allah. Jag behöver inte folk. Känner ni igen det? Ja? Och sen, när du är själv. Alltså, shaitan låter dig bara lugn några dagar. Det känns bra. Mashallah, min iman blev starkare. Jag lämnade bröderna. Shaitan har lämnat dig, men med flit, det är hans strategi. Min iman blev starkare. Han låter dig kanske lyssna på dars, läsa Koran. Bismillah, alltså. Gör gott. Men sen sakta, sakta, så kommer han vara på dig. Och din iman kommer sjunka. Och kanske till och med krascha. Är ni med? Och du kommer att drabbas av viskningar och tvångstankar och panikångest och det ena och det andra. Det är inte bra att vara själv. Och profeten alaihissalam har sagt, om ni visste vad som händer om du är själv, skulle ni inte vara själva. Och han nämnde en annan hadith att shaitan är längre bort från två än en. Och längre bort från tre än två. För ju mer man är, ju starkare man är, ju mer sammanhållning man är, ju starkare är man skyddad från shaitan. Och ju mer ensam man är, ju lättare byte är man för shaitan. Förstår ni? Och därför en väldigt vacker hadith som bryter ner hela det här shaitan-argumentet att jag ska vara själv, jag pallar inte med folk och folk är jobbiga och hit och dit. Det är en väldigt vacker hadith som säger vad? Det som säger vår profet alaihi salatu wassalam att den troende muslimen, al-mu'min, alladhi yukhalitu an-nas, som beblandar sig med folk, muslimen som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister, är bättre än den troende som inte beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister. Och här nämnde profeten vad, alaihissalam. Han sa inte den troende som beblandar sig med troende är bättre. Bara sådär. Utan han betonade den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister. Men folk har brister. Det finns ingen grupp av människor, bröderskap, systerskap, sammanhållning förutom att man har brister. Du har brister. Ska inte dina vänner ha brister? Ja? Du är inte felfri. Ska inte dina vänner ha fel? Eller hur? Och därför som vissa av de lärda sa från förr, att den som söker en vän utan fel blir utan vän. Den som söker en felfri vän kommer att bli utan vän. Och så är det. Vill du ha en felfri vän? Inshallah i Jannah. I dunya, vi har alla brister. Så att du har tålamod och beblandar dig med folk och försöker att påverka dem positivt är bättre. Än att dra sig undan och säga att jag pallar inte med folk. Är ni med? Och självklart, vi talar inte här att du ska beblanda dig med syndare och dåliga människor som drar dig ner i fördärven. Utan lät oss sahib illa mu'min, som profeten sa alaihissalam, umgås inte eller ta inte till vän förutom den troende. När du väljer dina vänner, välj dem varsam. Och umgås med troende personer. Men även de kommer att ha brister. Så att, jätteviktigt att man inte drar sig undan. Och wallah, genom åren av erfarenhet, folk som hör av sig och har psykiska problem och har wiswas och har jinproblem och har det ena och det andra, oftast är de själva. De bor i någon liten byhåla eller de bor i en stad men de dragit sig undan från folk. Eller de är sysselsatta, två jobb och studier och hit och dit, går aldrig umgås med sina syskon. Alltså, du kommer att bli svag, garanterat. Du kommer att bli svag, garanterat. Tillsammans är vi starka. Splittrade är vi svaga, eller hur? Som liknelsen med att muslimerna är som en byggnad. Vi är som byggstenarna i ett hus. Vi stärker varandra. Om du börjar plocka bort byggstenar, vad händer med huset? Det blir svagt och huset kan krascha. Så jätteviktigt att man skyddar sig från den här shaitan i planen att försöka få människan att dra sig undan och att vara själv. Från bevisen på att man också ska be i samling är ju den affär som vi nämnde från Ibn Mas'ud i förra lektionen. Där han sa Att om ni skulle be i era hem, som de här yani hycklarna ber i sina hem, så skulle ni ha lämnat profetens sunna alaihi salam, och den som lämnar hans sunna har sannoliken gått vilse. Subhanallah. Så utan tvekan är det från profeternas väg och sahabas väg att be i jama'at, att be samlingsbön. Har ni hört den här berättelsen om när profeten alaihi salam blev sjuk i sina sista dagar? Den sjukdomen som till slut tog hans liv. Och ni kanske har hört att han liksom var i olika faser. Men han försökte gå och be i moskén. Han svimmade nästan. Sen man tog upp honom och sa, jag vill bada så att jag får lite energi. Sen bär mig till moskén. Bär mig till moskén. Sahaba brukade bäras till moskén för att de ville be i jama'a. Allah måste. Och vi har ju talat om det här också. Vikten av att be i moskén. Vikten av att be med sina bröder. Jag minns inte en gång där jag har gått till moskén och ångrat mig. Yani, ibland man tänker så här, alla det är kallt, det kommer ta en halvtimme och hit och dit och jag kommer inte hinna göra det ena och det andra, eller hur? Jag kan be hemma. Men om du väl tar dig till moskén, tar dig i kragen, går till moskén, du kommer att få någon form av lycka eller vinst och träffa folk. Det finns ingen chasara, det finns inget negativt. Och då talar jag inte ens om den religiösa belöningen. Jag tar bara om det världsliga. Och även det här dunia, du känner att du träffar dina bröder och syskon, sammanhållningen, du blir stark. Och det som är så fint i muslimska länder, du bor i ett kvarter, du har en moské. Fem gånger om dagen, du kan träffa dina syskon i moskén. Eller hur? Grannarna ser efter varandra, någon är i behov. Det är väldigt, väldigt vackert för sammanhållningen. Moskén har en väldigt hög position hos muslimerna. Vad som också bevisar vikten av att be i jama'a och plikten av att be i jama'a är hadithen från Ibn Maktum radiyallahu anhu. Där han sa, ja Rasulullah, jag är blind. Jag bor lite långt bort. Och i vissa hadither det finns träd och palmträd mellan mig och moskén. Och jag har inte alltid en ledare som kan ta mig till moskén. Har jag någon ursäkt att be hemma? Och då så sa profeten a.s. hör du kallet till bön? Och då så säger han ja. Och då så sa han, jag finner ingen ursäkt för det. Och i den andra hadithen, fa'ajib, yani besvara. Yani, tänk er här, den här mannen är blind. Men ska ändå ta sig till moskén. Ibland har han ingen ledare, han ska ändå försöka ta sig till moskén. Yani, vad ska du säga? Du är ung, du är stark, du är seende. Och du kan ta dig till moskén. Mashallah. Och det här är också ett av argumenten som vi nämnde tidigare på när det blir obligatoriskt att gå till moskén. Det är när man hör adhan. Han sa här, hör du adhan? Igen, skulle han bo längre bort än vad han gjorde och inte höra adhan, så skulle han inte behöva gå till moskén. Då skulle han vara ursäktad. Och vi sa ju det att samma sak gäller här, att om du skulle höra en adhan från moskén utan högtalare, man skulle stå på taket till moskén och göra adhan, och du hypotetiskt skulle höra denna adhan, så skulle du då, eller är du då skyldig att gå till moskén och be dina salat. Bor du längre bort än så, att du inte skulle höra en naturlig adhan utan högtalare, så är du inte ålagd att gå till moskén, men det är ändå bättre att gå till moskén. Är ni med? För folk frågar ju, men i Sverige har ingen adhan. Alltså, det här är det vi går efter. Att skulle du höra en naturlig adhan från taket på moskén, utan högtalare, kallas, då måste du gå och be i moskén. Men bor du längre bort så behöver du inte be i moskén. Det berättas från Abi Sha'tha radiyallahu anhu att han sa, vi satt tillsammans i moskén och det kallades till bön. Då ställde sig en man och gick ut från moskén. Och då följde Abu Huraira honom med blicken tills han lämnat moskén. Och så sa Abu Huraira radiyallahu anhu, amma hadha faqad asa Abu al-Qasim. Den här personen har trotsat Abu al-Qasim, yani profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och den athar är sahih, den finns i Muslim. Så den här mannen gjorde vad? Han satt i moskén och när det var där gick han ut från moskén. Varför gör man det om man inte har en ursäkt? Gå och be någon annanstans. Som att han inte vill be i jama'a. Så den här mannen lämnade moskén. Och vad var då Abu Hurairas dom på den här personen? Att han har trotsat Abul Qasim. Säger man så till en person som lämnar någonting sunna? Faqad asa Abul Qasim. Yani, asa, yani, det är som synd, men han har alltså trotsat. Religiöst trotsat profeten a.s. Och det är ju utan tvekan något som tyder på att det är synd. Men de lärda har ju sagt att man får lämna moskén om man har en legitim orsak. Du måste till sjukhuset, eller du måste gå för ner din vodå, eller någonting akut händer. Det är en annan sak. Men att du bara lämnar moskén och säger palla inte bejama, det här går inte. Det är inte tillåtet. Det berättas också för Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han sa: den som hör haya al-falah och inte besvarar har lämnat profeten Muhammeds sunna alayhi salatu wassalam. Så återigen där finner vi faran av att inte besvara adhan och gå till moskén. Vi går vidare till nästa kapitel. Dygden av att be frivillig bön hemma. Den bästa obligatoriska bönen är den som bes i moskén. Och den bästa frivilliga bönen är den som bes hemma. Som det har nämnts i hadithen: afdalu salat, salatul mar fi baytihi illa al-maktuba. Här så sa profeten a.s. att den bästa bönen är personens bön i sitt hem förutom den obligatoriska. Den bästa bönen är den frivilliga bönen du ber hemma, med undantag av den obligatoriska som är bättre att be i moskén. Och denna hadith finns i Bukhari muslim. Vi har ju 5-dagliga böner. De här bönerna som vi sa är bäst att be i jama. Resterande böner är bättre att be hemma. Med vissa undantag som vi kommer att nämna. Varför är det bättre att be sunna bönen hemma?
Ja. För att undvika det är.
För att det är närmare till ikhlas, till uppriktighet. Att inte falla in i ögonkänneri. Att inte visa upp sig. Accent. Vad mer färgade?
För att låta hemmet vara livligt.
För att det är liv och baraka till hemmet, vilket vi kommer att nämna. Hassan?
Att inte göra hemmet till gravplatsen.
Att inte göra hemmet till en begravningsplats. Moni?
Att vara gott förebild med sin familj.
Hassan? Att när man ber hemma är man en god förebild till familjen. Ja, om du som man ber dina obligatoriska och sunna böner i moskén, så betyder det att din fru och dina barn aldrig ser dig be hemma. Aldrig, någonsin. Yani, hur ska de lära sig bönen? Från var ska de lära sig bönen? Vem ska vara deras förebild i ett bet? Så att det är också en av nyttorna. Och Nawawi nämner också nyttan av att det lockar till sig änglar av Rahma och skrämmer bort shayatin. Så vi har ganska många nyttor av att be i hemmet. Vissa böner är bättre att be i jama'a, som är sunna. Kan ni något exempel? Ja, du måste specifiera. Witter, året runt?
Ramadan, Qiyam al-Layl. Eller witter,
Taraweeh. Ramadan, ja. Taraweeh, bönen under Ramadan, är enligt många av de lärda bättre att be tillsammans. Någonting mer? Solförmörkelse, målförmörkelse och idbön, om man är på åsikten att den är sunna. Och samt bönen för regn. De här bönerna är frivilliga. Och de lärda har ju nämnt att de är själva bättre att be tillsammans än att be själv hemma. Det finns en till bön som jag vet inte om många kan det, va?
Salatul
Layl med familjen. Vi talar om moskén. Om du ber Qiyam al-Layl hemma med familjen, du ber ändå hemma. Vi talar inte om att be själv, vi talar om att be hemma.
Salatul Ishra.
Eller?
Janaza.
Eller? Inte be janaza hemma.
Vad är frågan?
Frågan är, det finns vissa sunna böner som är bättre att be i moskén än att be hemma. Jag ska berätta. Det är lite klurigt. Det är sunnabönen före Jumma. För sunnan av salat al-Jumma är att duscha hemma, gå till moskén så tidigt som möjligt. Och hadithen nämner och be vad Allah har skrivit för dig tills imamen börjar. Så sahaba brukade gå till moskén och be sunnan. 2 raka, 4 raka, 6 raka, 8 raka, 10 raka, 12 eller hur mycket som helst. Du kan stå och be i flera timmar. Tills imamen kommer. Och det här kan du inte göra hemma. Det här ska du göra i moskén. Men det, här, det är ingen sunna du gör hemma, det är sunna du gör i moskén. De nämner också till exempel två raka efter ett tawaf. När du gör tawaf runt Kaaba, du går kubar, så ska du be två raka. Det här kan du, ska du inte heller be hemma, det ska du be i moskén, det är bättre. Men generellt annars så är det alltid bättre att be sunna bönen i moské, att be sunna bönen i hemmet. Varför? Författaren nämner här då flera hadither. Första är från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Här så säger Rasul alaihi salatu wassalam: "Be vissa böner i era hem och gör inte era hem till gravar." Gör inte era hem till gravar. Ja, ni gör inte era hem livlösa. För att gravar, i graven ber man inte. Man kan inte be i en grav. Man kan inte heller och får inte heller be på en begravningsplats. Som profeten alaihissalam har nämnt i autentiska hadithen. Man får inte be på en begravningsplats. Så gör eller likna inte era hem till begravningsplatser eller till gravar som är livlösa och befriade från bön. Utan lys upp och ge liv till era hem genom att be. Det nämndes också från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om någon av er är färdig med bönen i moskén, فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ, så låt han lämna vissa böner till sitt hem. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا, för Allah kommer att göra gott i hans hem på grund av bönen. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så han nämnde profeten alaihi salatu wassalam att om ni bett i moskén, så spar vissa böner till hemmet. Till exempel, du har bett Isha i moskén. Och det är sunna att be två raka efter Isha. Du kan be dem i moskén, det är tillåtet. Det är inte makro, det är inte ogilla. Men spar dem och be dem hemma. Det är bättre. Det är bättre än att be dem i moskén. Är ni med? Och han nämnde profeten a.s. en av belöningarna av att be sunna böner hemma. Han sa för att Allah kommer att göra khayran i ert hem. En gott, baraka. Och vissa hadithen nämner ljus, nur. Så Allah azza wa jalla kommer att ge er gott i ert hem om ni ber hemma. Och därför, subhanallah, jag vet inte om ni har märkt det här, och det kommer också nämnas i nästa hadith, att vissa hem känns levande. Du går in, du mår bra. Och vissa hem, du går in, du känner en läskig känsla nästan. Som ett spökhus nästan. Så äcklig känsla av huset. Så det är livlöst i huset. Ett hus av synder, det är ingen ber. Det är livlöst. Och till och med jag hör såna här kommentarer. Folk, när de går hem till vissa, de säger att det känns så skönt här. Alltså, ert hem är så mysigt och så trevligt. Och man känner sig så lugn i ert hem och såna här saker. Subhanallah. Varför? För att man läser Koranen i hemmet. Skrämmer bort shaitan, änglarna kommer. Du ber mycket, det blir baraka i hemmet. Subhanallah. Så att Allah kommer att lägga khair i ditt hem om du ber hemma. Och tänk också på det, att vissa personer i vissa äktenskap, de har mycket konflikter i sina relationer. Det är ständigt bråk och tjafs och liknande. När du rannsakar dig själv, det finns ju självklart många faktorer, många orsaker, men det här kan vara en av dem. Att man kanske inte ber hemma. Och man kanske inte läser Koran hemma. Man gör inte dhikr hemma. Man sätter inte på Koranen hemma. Man kanske sätter på musik och haram och hit och dit och bara tjafsar och bråkar och shaitan kommer till hemmet, eller hur? Men om man istället byter ut atmosfären i hemmet till det här positiva, som lockar till sig änglarna, Allah sänder ner rahma och baraka i hemmet, då kommer också förhållandet, äktenskapet, att bli mer harmoniskt mellan dig och din partner och mellan dig och dina barn också. Är ni med? Det är viktigt att man försöker ha ett harmoniskt, vad kan man säga, livligt hem. Välsignat hem. Nah, det berättas från Abu Musa radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa: liknelsen av hemmet där man minns Allah och hemmet där man inte minns Allah är som liknelsen av den levande och den döde. Och denna hadith är muttafaqun alaih. Det finns berättad av Bukhari Muslim. Liknelsen av hemmet där man minns Allah och hemmet där man inte minns Allah. Här nämner profeten sallallahu alaihi wasallam att det finns två sorters hem. Antingen är ditt hem en plats där man minns Allah med allt vad det omfattar. Att be, göra dhikr och läsa Koranen. Eller ditt hem är en plats där man inte minns Allah. Inte när man äter, inte när man kommer hem, inte när man ber inte där, man minns inte Allah, man läser inte Koranen. Ditt hem är ett av dessa två hem. Så liknelsen av hemmet där man minns Allah och hemmet där man inte minns Allah är som liknelsen och jämförelsen av den levande och den döda. Allahu Akbar. Så vad är det här profeten alaihi salatu wasalam säger? Att hemmet där du minns Allah är ett levande hem. Ett livfullt hem. Ett liv fullt av ljus och baraka. Och liknelsen av hemmet där man inte minns Allah subhanahu wa ta'ala är som en död person. Ja, det finns inget liv. Det är dött igen. Livlöst. Allah musta. Och då nämner här ulema, varför? För att minnas Allah, i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala finns det liv i hjärtat och finns det liv i själen och liv i våra hem. Och om man lämnar detta, inte minst Allah subhanahu wa ta'ala, så liknas då ens hem vid en begravningsplats eller ett öde hus, ödelagt hus. Och det här är en förmaning till att minnas Allah i ens hem och en varning till att inte minnas Allah i ens hem. Så vad det vill säga här? Att minnas Allah ger liv till hjärtat. Och därför det nämndes en liknande hadith, att liknelsen av den, inte huset, personen som minns Allah och den som inte minns Allah är som liknelsen av den levande och den döden. Det är samma liknelse. Så den här liknelsen kan appliceras på både individen, du och ditt hem. Och vad det vill lära oss då? När du minns Allah Azza wa Jal så blir du mer levande. Och när du inte minns Allah subhanahu wa ta'ala, glömmer Allah, så blir du mindre levande. Du blir mer livlös som människa. Subhanallah. Och det här, wallahi, det är mushahad. Någonting som är bevittnat. Att folk som minns Allah mycket, de minns Allah med en korrekt dhikr. Inte innoverad så här, sufi dhikr, utan den riktiga dhikr, att man gör dhikr i enlighet med sunnan. Det är som profeten har lärt oss, alaihi wasallam. Vissa när de tänker på dhikr, de tänker på att man ska sitta i en cirkel och man ska säga ho, 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 Allah, 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 en i hela natten. Det här är inte från sunnan. Det är inte en dhikr som har kommit till sunnan. Utan autentisk hadith är att man gör dhikr efter bönen. Man gör dhikr när man äter. Man gör dhikr när man sover. Man gör dhikr hela på det sättet profeten har lärt oss. Det är det som är korrekt dhikr. Gör du det, du kommer bli mer levande. Du gör dhikr genom att läsa Koranen. Ja, ni kanske en halvtimme, timme om dagen. Läser högt. Wallahi, du kommer känna dig levande, harmonisk. Du kommer känna dig upprymd och lycklig av den Koranen du har läst. Du gör dhikr av att be till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani du kommer att vara mer levande som person. Men personen som lämnar dessa aspekter, inte ber sina fem salat, inte läser Koranen, bojkottar, lämnar Koranen och inte minns Allah subhanahu wa ta'ala i sin vardag och sina angelägenheter, den här personen kommer att ha ett mörker, en tomhet och en livlöshet inombords. Och hur många människor idag klagar inte över psykisk ohälsa? Det har till och med blivit populärt att tala om psykisk ohälsa. Men de här personerna måste rannsaka sig själva. Hur är du med Allah? Vart är Allah i ditt liv? Rannsaka dig själv. Är Allah sekundär? Är din mobil viktigare än Allah subhanahu wa ta'ala? Är dina sociala medier viktigare än Allah subhanahu wa ta'ala? Är likes och följare och det ena och det andra? Pranks och videos och hit och dit. Är det viktigare i din vardag än att minnas Allah subhanahu wa ta'ala? Då har du ett problem. Och då har du orsakat din egen depression och psykiska ohälsa. Är ni med? Det handlar om prioriteringar i livet. Mår du inte bra, rannsaka dig själv. Kom närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni vet, vissa som inte mår bra, de skyller på andra. Ja visst, ibland det kan vara en person i sin omgivning som orsakar, men det viktigaste är att alltid börja med sig själv. Rannsaka sig själv. Är ni med? Du har problem med folk, du har problem med den ena och den andra. Rannsaka alltid dig själv. Och det var så som de lärde från förr har lärt oss. Att har du en brist inom dig själv, saker går dåligt i livet, du har problem med folk, kolla inte först och främst på andra, utan kolla på dig själv. Skuldbelägg dig själv. Så det är kanske säkert jag har gjort någonting fel. Och sen kan man ju självklart också kolla på andra, men att man inte ska vara den här som alltid skyller ifrån sig. Alltid pekar finger på andra. Det är alla andras fel. Alla är värdelösa och jag, mashallah, jag har inte gjort någonting. Alla är gull mot mig. Alla har problem med mig, men halas, jag har inga fel, jag har inga brister. Om du har problem med alla, så är det med största sannolikhet någonting som är fel på dig också. Eller hur? Så att det är viktigt att man är uppriktig med sig själv. Så vill man vara mer levande, lycklig, upprymd, lycklig i sitt liv, ha den här elrina, den sanna rikedomen i sitt liv, så minns Allah subhanahu wa ta'ala. Alla bidikrillahi tatama innul qulub. Alla säger att sannoliken så finner finner hjärtat frid i att minnas Allah. Finner lugn, harmoni i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så låt oss vara från dem som minns Allah mycket. Och dhakirin Allah kathira wa dhakira. Allah prisar de män och kvinnor som minns Allah mycket. Och du finner inte ofta i Koranen och Sunna att det nämns gör en gärning mycket. Yani sallu kathira, somu kathira. Men dhikr gör den mycket. Så passar profeten alaihi salatu salam sa till sahabi som ville ha ett enkelt råd i islam, en enkel gärning att praktisera. Han sa, låt din tunga ständigt vara fuktig att minnas Allah. Yani ständigt vara fuktig. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ständigt. Yani säg det här tusentals gånger om dagen, om och om och om och om igen. Wallahi, du kommer att se lycka och förändring i ditt liv. Vi går vidare till följande hadith. Vi ska hinna färdigt detta kapitel. Det nämner Abdullah bin Sa'd radiyallahu anhu att han sa, jag frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vad är den bästa bönen? Är det hemma eller är det i moskén? Och då så säger profeten alaihi wasallam frågandes till honom, har du inte sett hur nära mitt hem är till moskén? Att jag ber i mitt hem är bättre till mig än att jag ber i moskén. Förutom om det är den obligatoriska bönen. Och denna hadith finns berättad av Imam Ahmed. Så här finner vi al-fasil. Yani, vad kan man säga? Avgörandet i frågan. Vad är bäst att be? Frivillig bön hemma eller i moskén? Och då frågar man profeten alaihi salam, vad är bäst? Att be frivillig bön hemma eller i moskén? Och då nämner han sig själv som exempel. Och han är vår förebild i allting. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Han säger, har du inte sett hur nära mitt hem är till moskén? Och vart ber jag sunnabönen någonstans? Är det någon som vet hur nära profetens hem var till hans moské? De som har bott i Medina får inte svara. Va? Är det någon som vet hur nära?
Vägg i vägg.
Vägg i vägg. Yani, här, vägg i vägg. Där var hans hem, där var moskén. Han till och med kunde sticka ut någonting, handen eller någonting in i moskén. Från hemmet igen. Men ändå han var hemma och inte i moskén. Subhanallah. Så han nämner då att det här är det ultimata, det bästa. Det rekommenderade. Att den bönerna, frivilliga bönerna hemma är bättre än att be dem i moskén. Och han sa också i en annan hadith, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar fi baytihi illa salatil maktuba. Människor, be i era hem. För den bästa bönen efter den obligatoriska är den frivilliga bönen i ens hem. Och i sista hadithen så sa profeten alaihi salatu wassalam, och lyssna på den här hadithen. Fadlu salatu rajuli fi baytihi ala salatihi haythu yarahu an-nas ka fadli al-faridatu ala at-tatawwu. Och sa han här. Han sa här att förträffligheten som den frivilliga bönen har, där en person ber, där ingen ser honom, över en bön där folk ser honom, är som den obligatoriska bönens förträfflighet över den frivilliga bönen. Det är ni återigen här. Genom du ber, kolla här nu, lite senare, att du kan be en frivillig bön. Exemplet som vi sa, du kan be sunna efter isha, två rakat. Du har valet av att be dem i moskén eller att be dem hemma. Okej? Okay? Båda är helt okej, tillåtna. Men om du väljer att be dem hemma, då är förträffligheten och dygden som de har över att du ber dem i moskén som den obligatoriska bönens förträfflighet över den frivilliga bönen. Och vet ju alla, de fem dagliga bönerna är ju mycket bättre än de frivilliga gärningarna, eller hur? Frivilliga bönerna. Mycket, mycket bättre. Och samma sak här, en och samma bön blir så pass mycket bättre om du ber den hemma eller om du skulle be den framför folk. Är ni med? Allah var. Så det här lär oss vad? Vikten av att be sunna böner hemma. Men, en fråga är. Vissa personer vet att om de går hem så kommer de kanske inte kunna be. De blir upptagna, distraherade, tar hand om barnen. Man är jättetrött, man kommer sova direkt och så vidare. Då kan det vara bättre att be den i moskén. Så att allt det här blir individuellt, förstår ni? Hellre att du ber den i moskén än att du inte ber den alls. Är ni med? Så att man får också väga upp situationen. Ibland kan det ju vara så att man tänker att jag ska be hemma. Eller jag kommer inte kanske inte kunna be hemma. Fast be den i moskén. Eller att du ska iväg på ett ärende efter bönen. Fram till nästa bön och du kommer inte hinna be sunna bönen. Fast det är bättre att be den i jama'a. Och här är också en viktig punkt att lägga till. Man ska inte heller, som vissa, de får så här wiswast, att jag ska inte be sunna i moskén för jag är rädd att falla in i riya. Folk ska se mig och visa upp mig. Alltså jag ska visa upp mig och folk ska tro att jag är en ögontjänare och så vidare. Och så ber han inte framför folk. Han ber hemma till exempel. Så att det blir också fel. Och ett vanligt exempel är till exempel vi har. Bönen är ibland tajt. Och det är inte riktigt som ett muslimskt land. Du hör adhan och du kan be sunna bönen hemma och gå till moskén. I Sverige, du är oftast i moskén eller på väg till moskén när man gör adhan. Så det blir antingen att be sunna i moskén eller inte be alls. Är ni med? Och då är det självklart bättre att be i moskén. Så man ska inte heller ta det här till en annan nivå där man lämnar sunna bönen. Det är inte det vi talar om. Vi talar om här, du har valet av att be en sunna bön i moskén eller hemma. Under samma, vad kan man säga, lika mycket chans, du kommer göra det, då är det bättre att du blir hemma med de här nyttorna som nämndes. Är ni med? Och en till sista nytta som de lärda nämner med att be sunna bön i moskén är också att det kan vara bättre om det är i utlärningssyfte. Och därför finner vi att profeten alaihissalam ibland bad sunna böner i moskén trots att han har nämnt alla de här hadithen. Så bad han sunna bön i moskén för att lära folk hur man ber. Är ni med? Så att det är också viktigt att är man en person som är en förebild så kan det ibland vara bättre att göra en god gärning där folk ser den med avsikten av att lära andra hur man gör gärningen. Okej? Okay? Så det här var kortfattat om vikten av att be sunna bön i sitt hem. Och vi sparar följande kapitel till nästa lektion inshallah ta'ala där vi kommer att prata om belöningen av att vänta på en bön efter att man har bett en bön. Sitta kvar i moskén, yani. Och sen vikten av att be fajrbönen och asrbönen. Mashallah, det finns många, många intressanta kapitel med skatter av kunskap och belöning som inshallah väntar kommande veckor. Och Allah ger oss framgång, tawfiq. Och låt oss leva så länge vi kan undervisa denna kunskap. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och om någon har någon fråga om ämnet eller någonting annat så är det sahla. Adam.
Du sa något om att där som finns alla i sitt hus, det är skillnad på alltså, levande och det hus, något sånt, visst?
Ja.
Om man är i ett hushåll där vi ser hela familjen, bara en ber, en gör dricker och kan se att resten de gör massa dumheter, vad blir ställning då?
Jättebra fråga. Om du är den enda praktiserande i ett hem eller på en plats, vad händer då med de här haditherna? Alltså, allt är ju relativt. Ett hus kan vara mycket levande, eller lite levande, eller helt dött, förstår du? Så att du gör goda gärningar i hemmet kommer ju att främja att hemmet blir mer levande och mer fyllt av välsignelse än vad det var innan, förstår du? Det kanske inte blir på topp, som att om alla i familjen är religiösa och praktiserande, men det blir i alla fall någonting. Och någonting är bättre än ingenting.
Jag har två frågor. Du nämnde från början att kejsaren tar makt över en person. Hur? Alltså, hur förstår man sig på haditen?
Att kejsaren tar kontroll över en person, han kan lättare manipulera personen. styra och kontrollera personen. Han är i hans våld igen. Allah.
Den andra frågan var, det här med att vara själv. Är det alltid dåligt att alltså, vara själv?
Nej, nej. Det finns stunder där det kan vara bättre att vara själv. Man ska inte alltid vara med folk. Ibland behöver man vara själv. Men det här att ha som inställning att dra sig undan. Att jag ska sluta umgås med folk. Förstår du? Mm. Permanent. Ja. Ibland man behöver lite tid för reflektion och bara med sig själv. Det är inget fel med det. En fråga här från nätet. Hur många raka är det sunna att be efter Jumma-bönen? Är det någon som vet? Jag vet, men jag frågar er. Abi?
Två eller fyra.
Ahsan. Det finns autentiska hadither att profeten alaihi salatu wassalam ibland bad två och ibland bad fyra sunnaböner efter Jumma. Så att de lärda säger att man kan be två eller man kan be fyra.
Är det inte fyra i moskén och två hemma?
Ja, vissa lärda säger att det där saknar belägg. Okay. Du Sheikh al-Bani nämnde att det saknar belägg. Det här med att, vad du sa, att man ska be
fyra
moskén eller två hemma. Allah, det finns inga belägg för det. Utan både. Adam.
Generellt, är det bättre att be för kvinnor att be alla bönor hemma eller just taraweh? Det är bättre för samling.
Generellt är det bättre för kvinnorna att be hemma, som jag nämnde tidigare. Men samtidigt om till exempel Taraweh-bönen som stärker hennes iman, hon kommer inte kunna be den hemma, hon kan inte läsa så mycket Koran, då är det bättre för henne att be i jamaen. Man får alltid kolla på den individuella nyttan som finns i att göra en viss jamaen.
När man slår ihop bönen nu, om vi ser att man inte kan se i körtiden, kan man slå ihop den då varje dag, alltså i flera månader, eller måste man
Ja, jättebra fråga. Får man slå ihop bönen nu på sommaren för att Isha är så sent? Vissa lärda säger nej. Ska be bönen på sin tid. Andra lärda har sagt att man får slå ihop bönen om det finns en mashaqqa. Det finns en svårighet i att bara invänta Isha. Att Isha är typ 11:30 och du ska upp tidigt och befärdiga. Sen ska du kanske 4 eller 5 på morgonen. Gå till arbetet och du behöver den här sömnen att gå och sova efter maghrib. Då är det tillåtet att slå ihop bönen. Men de säger att du får bara göra det vid behov. Och därför blir det fel det som vissa moskéer gör runt om i Sverige nu, att de slår ihop maghrib och isha hela sommaren. Med eller utan anledning. Alltså vissa är vakna till fajr, men de slår ändå ihop maghrib och isha. Det blir fel. De har inte en giltig orsak att slå ihop bön. Förstår ni? Och argumentet med att tiden för Isha inte faller in håller inte heller. För att de lärda har sagt om tiden för Isha inte faller in så ska man uppskatta tiden för Isha genom att kolla närmaste stad där Isha faller in. Och det är ungefär 1,5 timme efter Maghrib. Är ni med? Så man får slå ihop bön vid behov.
Så moskéer som ber 1 timme efter maghrib, det funkar inte, eller?
Varför frågar, vad har de för belägg? Ta diskussionen med dem. Fråga här. Är det halal eller haram att köpa bostad med bil med fast ränta? Är det skillnad på fast och rörlig ränta? Vad säger ni? Är det skillnad? Va? Precis. Allah azza wa jalla säger wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama al-riba. Att Allah har tillåtit handel och förbjudit ränta. Allah har förbjudit ränta. Han nämner inte undantag. Så all ränta är förbjuden. Och definitionen av ränta är att tjäna pengar på pengar. Så om du tar ett lån där du betalar tillbaka mer, då är det ränta. Vare sig det är fast eller rörlig. Så om du lånar 1 miljon och betalar tillbaka 1 100 000 och säger fast pris, du kommer inte höja en krona, då är det ränta. Om de säger rörlig ränta, det kan vara mer eller mindre, då är det också ränta. Och det är inte tillåtet. Man får inte i islam ta räntelån under några som helst omständigheter. Och man ska akta sig till sådana här fatawa som tillåter vad Allah azza wa jalla har förbjudit. Och här talar vi inte om att man tillåter någonting som är makro eller det finns ikhtilaf. Man talar om att man tillåter en av de absolut största av synder i islam. Det är en mubiqat, en av de sju förödade synderna att ha ränta. Subhanallah. Och som någon nämnde här i kommentarerna så finns det föreläsningar om ränta på hemsidan.
Ibland jag har sett folk utan orsak, de ber till exempel mellan Dhuhr och Asr. De ber utan att det finns någon hadis på att här ska man be. Alltså bara så här vanligt, de bara ber. Är det här?
Nej, beror det på folk som bara ber frivilliga böner som inte har en specifik orsak. Det här är tillåtet. När det kommer till sunnaböner så är de av två kategorier. Det finns sunna al-mutlaq och al-muqayyad. Den som är specifik och den som är generell. Specifik att be rawatib, sunna före dhuhr, sunna efter dhuhr och så vidare. Mutlaq generell. Nu till exempel, nu går det inte nu efter asr, men efter maghrib, jag vill be fyra rak. Varsågod, du tillåter. Efter en timme innan asr, jag vill be sex rak. Varsågod, det är inget fel med det. Du tillåter. Omar.
Till exempel om du ber någon sunnabön, alltså, nej, du bara ber en extra bön som du nämnde nyss. Men om man gör det till en vana en viss tid, är det då vi där?
Jo, du säger så här. Efter varje maghreb ska jag be åtta raka. Mm. Förstår du? Varje dag, det blir påhittiga. Eller ja, du hittar på något som är saknar grund i islam. Klockan tre varje dag jag ska be åtta raka. Förstår du? Du alltid gör det, det blir fel. Men man gör det ibland, det är okej. Bro.
Kvinnor, när de ber hemma, kan de be tillsammans och får de samma belöning?
Alltså 27-25? Nej, det är en fråga som de lärde har diskuterat. Är det också bättre för kvinnor att be tillsammans än att be själv? Och vissa lärde säger då att hadithen är generella. Det är Allah Azza wa Jalla gillar den samlingsbönen mer än om man ber själv. Så det gäller även för kvinnor. Så om kvinnor ber ett hem, är det bättre att de ber tillsammans än att de ber själva. Och om man kollar på sahabiyats, hedju deras, vad kan man säga, agerande, så finner vi att de bad tillsammans. Profetens fruar, alaihissalam, om de var i en sammankomst, ledde andra i bön. Så de bad i jama'a, även om det var hemma hos någon. Så inshallah, det är bättre för kvinnor att be tillsammans än att be själva. En fråga här. Vissa personer gör sujud efter bön. Har ni sett det?
Ja.
De gör sujud, salam alaikum, salam alaikum. Avslutar bönen. Och sen går de ner i sujud. Inte att de gör sujud i sehu. Utan de bara gör en sujud. Det här är en, som de lärde har sagt, en bid'a. Det är en innovation att göra på det här sättet. Utan sujud utanför bönen är sujud i tilawa, bid'a med Quran och stakun. Eller sujud i shukur. Vid tacksamhet. Bara de två. Annars du kan inte bara säga att du ska gå ner i sujud. Fem minuter till Allah. Det här finns inte i religionen.
En följdfråga.
Ja.
Hur gör man sujud i sahu?
Sahu. Det här är deras. Hur gör man sujud i sahu, frågar brodern. Man gör två sujud. Före eller efter teslim. Om man glömt någonting obligatoriskt i bönen, eller glömt en felare som man sedan tagit igen, eller om man har ett tvivel i bönen på om man har gjort någonting obligatoriskt eller inte, då ska man göra två sujud innan eller efter teslim. Är det halal eller haram att slå ihop isha bönen med maghrib på grund av tidigt jobb? Vi svarade precis på den frågan och sa att det är tillbaka.
Jag har två frågor. Om till exempel tiden har gått ut mellan, säg till exempel halva natten har passerat, man hann inte be, eller kan man be sina sunna böner efter liksom, när vi säger till exempel asr har gått in, jag har inte hunnit be två rakat efter dår eller fyra rakat efter dår, kan jag ändå be dem på asrs tid?
Frågan är, kan man ta igen ravat i böner man har missat?
Ja, precis.
Ja, det kan man inshallah ta, om man har missat dem och inte kunnat be. Det hände en gång profeten alaihissalam, han hann inte be sunna, vad var det, före eller efter behör, så han bad dem efter asr. Han tog igen dem efter asr. Precis. Och han brukade ta igen nattbönen på förmiddagen om han försovit sig. Så att det är tillåtet. Men inte att man struntar i att be sunnabönen om sen tar igen. Det går inte. Utan det här man har missat eller glömt. Man har inte kunnat det.
Jag hade en till fråga.
Ja.
Stämmer det att Salaf förr i tiden brukade gräva en grav i sitt hem för att påminna sig själv om döden?
Stämmer det att vissa av de lärda från förr brukade gräva en grav? Jag tror det hände, någon person har gjort det, tror jag. Inte att folk gjorde så. Någon person gjorde så. Han ville testa att ligga i en grav eller något sånt där. Men det är ingenting som är synd. Alla. Ingenting som, vad jag vet, har berättats från Sahaba och inte från profeten eller sånt och sådär. Sista frågan till grunden.
Sunnet till Aisha, går den ut vid halva natten eller när man ber den efter halva natten? Sunnet till Aisha.
Allah, jag vet inte. Jalla, vi avrundar för idag. Vi ses och kallar där på söndag. Och då har vi en Nobelgäst.
En
bra inshallah. Och jag och han ska ha en dag tillsammans. Men då är det klockan 6 för tjejer och klockan 7 för bröder. Kommer handla om kunskap.